välkomna till Värnamo församlings närradio. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi håller på med Romarbrevet och vi håller på med del 10. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdag. Vi börjar med att be idag. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn och med den tilltron till dig att du är närvarande. Herre, vi önskar inget heller än att du ska vara i centrum. Att du med din person och med ditt verk ska få vara grundvalen för allt vårt arbete, för hela våra liv. Herre, nu vill vi lyfta våra ögon till dig och se dina kärleksfulla ögon. Höra din ljuva stämma. Herre, låt din heliga ande uppenbara ordet för oss. Och inte bara uppenbara det, utan göra det verksamt i våra liv och i vår gemenskap, i vår församling. Herre, vi överlåter den här stunden till dig. Amen. Det är roligt att se att så många kommer nu när vi håller på med Guds vrede. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Men vi ska fortsätta med Guds vrede. Nu har vi gått väldigt långsamt de här två sista gångerna. Jag är medveten om det. Men kommer vi bara in i det så ska vi nog få upp farten också. Vi får se hur långt vi hinner idag. Men jag tror vi ska kunna komma en bra bit. Vi är alltså i Romarbrevets första kapitel. 16-17 versen. Och vi har alltså sagt förra gången att detta med Guds vrede, själva uttrycket, finns 12 gånger i Romarbrevet. Det är någonting som vi inte talar särskilt ofta om, Guds vrede. Jag vet inte riktigt varför, men så är det. Och Guds vrede som begrepp, det är ju framförallt kopplat till den yttersta domen, till den yttersta dagen, det som kallas för Herrens dag och till och med för Herrens vredes dag emellanåt. Och det har att göra med hans helighet. Att det som är syndfullt och syndigt, det kan ju inte bestå i evighet. Utan Guds vrede kommer att utplåna allt sådant. Och det är det Paulus nu talar om. Jag har idag varit på stiftsfullmäktige hela dagen. Jag ska inte berätta om den, men det har handlat om stiftets alla fastigheter. Och kan ni tänka mig sitta där hela dagen? Och så kom det ett litet passus där att hur viktigt det var med fastigheterna och kyrkorna och att de underhölls. Och det är det förstås, jag ironiserar inte enbart. Däremot så sa man då, det är viktigt därför att vi ska ju förmedla Guds nåd och kärlek till alla människor. Och då måste vi ha lokalerna i ordning. Och då tänkte jag, jo men det stämmer ju förstås. Men ska vi bara förmedla nåd och kärlek till alla människor? Ska vi inte förmedla Guds, tala om Guds helighet? Ska vi inte tala någonting om det som vi har här i Romarbrevet? Om bakgrunden till frälsningen, till det höga pris som Herren Jesus fick betala? Finns liksom inte på kartan. Och så var det också att hon menar inget illa med det här. Tvärtom, hon menar ju väl med detta. Så missförstå mig rätt, va? Men det saknas ändå någonting. Och så säger man att vi ska erbjuda Guds nåd och kärlek till alla. Och sen får vi se vilka som vill ta emot den. Men de inte vet vad det handlar om. Så jag tycker den här kapitlen här är viktiga. Och då så var det, förutom detta då att det här är kopplat till domen, den yttersta domen. Så sa vi ju det också, konstaterade förra gången att Guds vrede kan ju väckas och uppenbaras också i tiden. Och det är dit vi ska komma nu. De flesta som tänker på Guds vrede, eller straffdomar, eller hur man vill uttrycka det, tänker sig kanske i sådana fall att Guds vrede, den uppenbaras i naturkatastrofer, jordbävningar, svåra bilolyckor, översvämningar, epidemier. Men så talar inte Paulus. Däremot så säger Paulus att Guds vrede uppenbaras som andliga eller moraliska fällor. Och det ska vi titta närmare på här nu. Och så säger han att Guds vrede uppenbaras genom lagen, genom Toran. Och det är inte för att Gud är arg eller att lagen skulle vara ett uttryck för vreden, utan det beror ju på synden som finns ibland oss. Det är ju synden som gör att lagen blir en fördärvsmakt för oss. Det är ju inte lagen som är en fördärvsmakt. Det är ju synden som gör att lagen blir en fördärvsmakt. Hade vi varit fullkomliga så hade det inte spelat någon roll om vi har haft lagen eller inte. Men lagen kan alltså vara ett uttryck för Guds vrede. För lagen är ju också bestraffande. Till och med finns det ju dödsstraff i Gamla testamentet. Så det är det andra. Och det tredje är att Guds vrede kan uppenbaras genom överheten. Överheten bär inte svärdet förgäves. Utan överheten har makt att inte bara bötfälla utan också fängsla. Och vi vet i vissa länder finns det ett dödsstraff där också. Så det är närmast de tre faktorerna som Paulus har upp när han talar om Guds vrede. Hur den kan liksom bli synlig i tiden. Men vi ska läsa mer om det här. Och då läser vi då från vers 18. Och då läser vi tar en bit i taget. 18, 19, 20 börjar vi med. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Så här står det om Guds vrede och att den uppenbaras. Och nu gäller det att hålla tungan rätt i mun när man läser det här eller när man kommenterar det. För det står inte att Guds vrede uppenbaras över all ogudaktighet och orättfärdighet i allmänhet. Skulle det vara på det sättet så skulle vi inte kunna bestå. Vi skulle inte överleva. Utan det står att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Undertrycker, jag sökte ett synonymt ord till undertrycker, för det är ju inte något ord som man använder i vardagssvenska. Men att undertrycka betyder ju att hindra sanningen, att kuva sanningen, att göra våld på den. Människor som i orättfärdighet gör våld på sanningen och inte vill lyssna så att säga till sanningen, inte bryr sig om det som är rätt och riktigt och ärligt, de retar upp Guds vrede. De drar Guds vrede över sig. Så det är inte över försyndelser och missgärningar så där i största allmänhet. Eller inte ens över ogudaktighet i allmänhet. Utan det är människor som träder upp emot Gud. Som gör sig själva till Gud. Som i den meningen är antikristliga. Antikrist betyder ju inte bara att man är emot Kristus, det betyder också att man är istället för Kristus. Och det här det är ju ett allvarsord i hög grad som vi behöver lyssna till. Alltså människor som medvetet undertrycker sanningen lever farligt. Och det finns något eller några bibelord som ni känner igen det här, den här regeln, inte regler, ja lagen, naturlagen, att det man sår, det får man skörda. Det finns ju både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Eller ett ställe som jag tänkte på i andra Korintsebrevet. Jag tror att vi kanske inte ska gå allt för fort fram, utan vi slår upp det. Andra Korintsebrevet 2, vers 15. Här står då om det här triumftåget som de kristtrogna går i, fångade utav Jesus Kristus. Och så här går man i det här triumftåget med vår Herre och frälsare Jesus Kristus, och så sprids då en kunskapens väldoft, en uppenbarelse i detta. Vi är en kristi rökelse, står det i vers 15, inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För de senare en doft av död till död. För de förra en doft av liv till liv. Och nu tror inte jag att det är så att kristna i allmänhet kanske har den här effekten, men jag tror mer och mer, vi talade om det också tror jag förra gången, eller om det var förra gången, att där Guds ordet blir levande, där evangeliet om Jesus Kristus blir levande, där är det en kraft. Det är ju en sådan kraft att det frälsar var och en som tror. Men hur verkar kraften på dem som står emot i otro? De kan ju knappast vara neutrala. Men det är klart att om vi pratar om allt möjligt från predikstolarna som inte har Guds ordets kraft i sig och sältan, så då kanske det inte berör människor. Men vi vet ju det att varje gång som det är ett andligt uppvaknande eller för att inte dra till med ordet väckelse, så blir det ju effekter överallt, på gott och ont. Och det är bara en bekräftelse av det som Paulus skriver här. Att kraften är verksam. Och då får man också se upp hur man förhåller sig till den kraften. Det står så här i vers 19. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det. Så det är alltså människor som känner till Gud, som har fått Gud mer eller mindre uppenbarade för sig, men man väljer bort Gud, som det står, trots att man kan veta om Gud. Det man kan veta om Gud, står det i vers 19. Det är ju uppenbart ibland dem. Och då finns det olika ord på grekiskan för uppenbart. Och jag använde ett sånt ord förra tisdagen, nämligen ordet apokalyptein, det vill säga där man avslöjar. Ni kommer ihåg att jag berättade om du har en staty som är täckt och så ska den invigas, ingen har sett den, så drar man bort det här täckelset, då blir det ett avslöjande. Det ordet används inte här, utan här används ett annat ord, phaneron, som är ett svagare ord än ett avslöjande. Det är ett svagare ord, mildare ord. Det är inte lika tydlig uppenbarelse. Och det är väl kanske så vi reagerar också när man säger att Gud har uppenbarat sig i naturen. Ja, jo, det kan man ju tycka då, va? Men det är inte så alldeles självklart att man tycker det. Det är inte så tydligt, men det finns ändå där i det undermedvetna på något sätt i hjärtat, i någon sorts fördold insikt där man inte riktigt vet vad man ska tro och tänka. Man bara upplever skapelsen så underbart. Och man undrar, måste det inte finnas någonting bakom detta? Då används ett svagare ord i grekiskan. Och det är det som Paulus använder här. Och jag tror att, som sagt, att det är medvetet. I teologin så brukar vi skilja mellan skapelsens plan och frälsningens plan och helgelsens plan. Men om vi tar bara de två första där, så det är Fadern, Sonen och Anden. Skapelsen, frälsningen, helgelsen. Och när det gäller skapelsen så är alltså alla människor delaktiga av skapelsen. Skapade av Gud. Det finns ju ingen människa som inte är skapad utav Gud, utan alla är skapade utav Gud. Alla är, om jag får uttrycka det lite modernt, lika mycket värda. Problemet är ju bara att alla har gått vilse. Alla är Guds barn, ja, och jo visst, det är en mening, men om alla har gått vilse, om man vänder ryggen mot Gud och går åt ett annat håll, så får det ju konsekvenser. Och det kan vara hur mycket Guds barn som helst. Men det här är på skapelsens plan. På skapelsens plan ligger också det här med religionsdialogen och människor som tillhör andra religioner, att vi ska visa respekt och vi ska vara goda emot varandra. Sådana saker är ju självklara. Men det är en sak, och det är det Paulus talar om här. Det är en annan sak när vi kommer till frälsningen genom Jesus Kristus. När evangeliets kraft är verksamt. Men det är inte det Paulus talar om här i första hand. Utan att tala om skapelsen, alltså ett litet svagare ord. Så det där måste man skilja på. Och det är ju det vi tror vi nämnde det förra gången också. Att i religionsdialogen och sånt. Va, så att man kan ha samtala med representanter från andra religioner. Det är självklart, tycker jag. Och ännu lika mycket självklart att vi ska vara vänliga mot varandra. men kommer till frågan om det som är apokalypten, som är avslöjat genom Jesus Kristus, då måste vi ha en annan, inte en annan ton, inte anda, men alltså en annan tydlighet. Det kan vi inte bjuda på, vi kan inte kompromissa bort evangeliet. Och det är väl tyvärr så att mycket från kristet håll har kompromissats bort. Jag tycker det är fruktansvärt när jag tänker på hur vi kan slarva med ett urvattnat evangelium samtidigt som vi har fler martyrer utöver världen än någonsin tidigare. Människor som dör för sin tros skull. Vad tänker vi om dem? Är inte de våra bröder och systrar? Delar vi inte samma tro med dem? Så det som Paulus går igenom här med vad som är uppenbart för människor, det är alltså inte på något sätt oviktigt, utan det är viktigt att ha med det här. Och det står ju så här också i vers 20. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Alltså ända från världens skapelse, det vill säga det omfattar hela mänskligheten, alla religioner. Gud har gjort sig känd genom skapelsen, alltså som skaparen som lägger ner något av sig själv i skapelsen. Som har lagt ner ett värde i skapelsen. Vi är värdefulla därför att vi är skapade av Gud. Det är ju den kristna människosynen. Alla människor är värdefulla därför att Gud har gett liv och anda till varje människa. Gett värde till varje människa. Han är alltså känd genom skapelsen och han är känd genom skapelsens ordningar. Och till skapelsens ordningar hör det där med överheten. Och till skapelsens ordningar hör det där med äktenskapet. Och det finns andra ordningar också om relationer mellan vuxna och barn och så vidare. Det är nedlagt hos människorna. Men vi kanske inte tänker att det skulle vara gudomliga ordningar som är nedlagda. Men så tänkte Paulus. Det var hans övertygelse. Och vi kan inte ändra det hur som helst och fortsätta hävda att det är gudomliga ordningar. Utan konsekvensen blir i sådana fall om vi ändrar och håller på och justerar eller byter tankebyggnader om Guds ordningar. Det blir ju att vi upphäver ju Guds ordningar i vårt eget liv. Vilket ju inte alls är den väg som evangeliet har visat oss. Så det här betyder då att varje människa, om än lite dunkelt eller lite svagare, har fått del av Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Och så slutar han i vers 20. Därför är de utan ursäkt. Därför är de utan ursäkt. Okej, det som vi nu har kvar utav kapitel 1. Det är som det framstår som en nedåtgående spiral. Och det sker i tre steg här. Först är det verserna 21 till och med 24. Sen är det verserna 25 till och med 27. Och sen är det verserna 28 till och med 32. Och i vart ett av de här tre avsnitten så finns samma tankegång, samma röda tråd. Vers 24. Därför utlämnade Gud dem så att, och så vidare. Vers 26. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser, och så vidare. Vers 28. Eftersom de inte ansåg det var något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, och så vidare. Alltså det får konsekvenser att leva bortvänd ifrån Gud. Men vi tar väl ett avsnitt i taget. Det är alltså de här moraliska fällorna, andliga moraliska fällor som vi pratar om, och det Paulus nu antyder att Guds vrede liksom är verksam i tiden. Och då läser vi 21 till och med 24, den första avsnittet där. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De följde alltså sina egna begär. Det här som Paulus skriver här, ni ser att det är som inom avsnittet också som en nedåtgående spiral. För det står ju att de kände inte Gud, de förblindades av sina falska föreställningar, mörkret sängde sig över deras oförståndiga hjärtan, de påstod att de var visa men de blev dårar, de bytte ut den odödliga, och så därför utlämnade Gud dem till allt det här eländet. De fick gå den vägen. Han kallade, de brydde sig inte. Det här, när han skriver det här, så är det nästan ett ordagrant ifrån från skriften, ska jag säga. För jag säger skriften för judarna själva, med den hebreiska bibeln, de säger ju inte gamla testamentet. Och ännu mindre skulle de säga apokryferna, eller tillägg, utan det, för dem är det skriften helt enkelt. Och Paulus citerar från skriften, ifrån Salomos vishet. Här står ganska mycket ungefär på samma sätt som det Paulus återger här. Så jag förmodar att han har det här i tankarna när han skriver. Så här står det till exempel i Salomos vishet kapitel 11, vers 15 och 16 kan vi ta. I sin orättfärdighet hade de tänkt dåraktiga tankar och förts vilse av dessa tankar. De hade dyrkat förnuftslösa reptiler och andra simpla djur. Därför sände du en mängd förnuftslösa varelser att straffa dem, för att de skulle lära sig att det som brukas till synd, det ska också brukas till straff. Sen längre ner så står det, men dina beslut tar alltid hänsyn till, och så vidare. Men det kan vi lämna tills vidare. Ni bara märker den här nedåtgående spiralen. Den finns alltså i skriften. Och det finns här i Salomos vishet kapitel 13, vers 1 till och med 19. Så det är ganska långt avsnitt som liknar Romarbrevet 1. Och kapitel 14, vers 22 till och med 31. Men jag tar mig inte tid att läsa det där. Det räcker med att vi har Romarbrevet. Det är tillräckligt innehållsrikt. Så där har vi det första avsnittet. Sen kommer då nästa avsnitt. Det är vers 26 till 25 till och med 27. Och det är ju då, kan man säga, själva tankegången är på samma sätt. Jag läser. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Därför utlämnade Gud dem. Alltså då har du tanken där igen i vers 26. Men här står ju då skälet i vers 25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och då, vi som lever i den här tiden, vi frågar oss då förstås, men vad är sanning? Och det är lätt att svara på. Om vi nu behåller det paulinska perspektivet och evangeliet som vi kristna lever av, så är sanningen uppenbarad i Guds evangelium. Sanningen hos Paulus, och det borde väl vara så hos oss också, inte att vi ifrågasätter sanningsbegreppet, utan sanningen för oss är att Gud har blivit människa. Och Gud har levt våra liv och delat våra liv. Vi har delat, fått del av hans liv, han har delat våra liv. Han har dött vår död. Han har lagts i våra gravar. Han har lidit orättfärdigt, som vi också skulle kunna få vara med om. Han har uppfyllt lagen. Han har uppstått från de döda. Fått maktens plats på faderns högra sida. Och han har utgjutit den heliga ande, det vill säga gjort oss delaktiga utav sitt eget liv. Detta är sanningen. Det här är den bibliska sanningen, det är den nytestamentliga sanningen, uppenbarad i evangelium. Och det har de bytt ut här tydligen. De har säkert hört förkunnelsen och vad jag förstår. För det här är ju människor som undertrycker sanningen, läste vi nyss i vers 18. Och nu upprepas det. Så de har bytt ut den sanningen mot lögn. Och varför de har gjort det då? Jo, eftersom de till människan i allmänhet till varje pris vill finna mening med sitt liv. Till varje pris vill uppleva sitt liv betydelsefullt. Till varje pris vill ingå i ett större sammanhang och se ett större sammanhang. Dock inte Guds, utan det man själv ska skapa och ta sig. Så den drivkraften till gemenskap med Gud, den enda sanna guden, den är så stark. Så att byter man bort den så får man försöka så att säga, skapa den på något annat sätt. Vilket ju människor också gör. Budet i lagen, första budet i lagen, det känner ni. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Och där är ju ett bud som där Guds helighet blir synlig, men också Guds kärlek. Därför när Gud säger, och det är förresten inte det första budet, för oss är det första budet, för jag har 10 Guds bud, men för judarna så är det inte det första budet utan det andra budet. Jag kan strax förklara. Du ska inga andra gudar ha jämt med. Det är ju alltså ett förbud att ha andra gudar. Det är alltså Guds helighet som kräver det. Guds nitälskande kärlek, den där förtärande elden, att han tål inte att någon annan gör intrång i den som han älskar, i den som han vill leva tillsammans med. Han accepterar ingenting annat än hela ditt hjärta. Han accepterar inte att någon annan bryter in. Han vill ha den troheten till varje människa. Ja, det är ett uttryck för Guds helighet, men på vilket sätt är det ett uttryck för Guds kärlek? Jo, på det här sättet. Att när du och jag har kommit in i Jesus Kristus, när vi har kommit in i det utlovade landet, vilket vi ju har som bekännare, då har det kommit en tid, älskade vänner, då vi inte har några andra gudar jämte honom. Det är evangelium. Så Moses fick höra det var som ett profetiskt ord. När du kommer in i det utlovade landet, in i Jesus Kristus, då ska du inga andra gudar hava jämte mig. För du ska vara helt tillfreds med din relation till Herren Gud genom Jesus Kristus. Jag sa att för judarna så är det här det andra budet. Vilket är det första av dem? Ja, det kan ni slå upp och läsa själva. Om inte nu så står det i andra Mosebok 20 kapitel i inledningen. Det står så här. Jag, Herren din Gud, som har kallat dig ut ur Egypten. Och så vidare. Det vill säga det första ordet som de säger judarna är evangelium. Det första ordet är att jag har kallat dig ut ur Egypten. Och sen kommer då därför bud nummer 2. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. För jag är din rätte man och älskare. Så det där profetiska finns ju nedlagt i skriften redan ifrån början. Men här har man tydligen då bytt ut denna Guds sanning emot lögnen. Och tagit sig för att dyrka. Och inte bara dyrka utan också tjäna det skapade istället för skaparen. Det där med att människan alltid vill ha sitt sammanhang och alltid ha någon gud så att säga. Det finns ju också genomgående i Gamla Testamentet. Det här var ju ett problem bland Israels folk. Det gick ju så från tid till annan, vet ni, att de vände sig till Baal och till Astart och lite, reste lite olika altaren och sånt, va. Det gjorde man när man tappade relationen till Gud, när det inte var levande, när de inte liksom, ja, det inte var verksamt, eller när man inte ville lyssna till Gud, då hade man ju avgudar. Så det ena ger det andra. Jag har skrivit upp här Jesaja, ja, vi kan ta 44, Jesaja 44. Då har ni ett sånt kapitel som handlar om det här. Det står i vers 14 om människorna då. Det handlar då om, först handlade kapitlet om det sanna Israel. De som lever i gemenskap med den ende guden. Om Israels konung återlösare, står det i vers 6. Som hade förlöst dem ut ur Egypten. Och sen kommer då det här med avfallet. Och så står det i vers 9. De som tillverkar avgudar är alla idel tomhet. Deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras egna vittnen ser inget och förstår inget. Därför måste de komma på skam. Och så kan man läsa vidare här, ja, vers efter vers efter vers. Och jag har skrivit här vers 15 också. Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den. Man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den. En del av träet bränner man upp i eld och så vidare. Så genom att inte hålla sig till den enda sanne guden, så bryter man ju relationen med den enda sanne guden. Det vill säga, man är trolös. Man är inte trofast Guds förbund eller Guds nåd. Utan man är trolös eller otrogen. För här används ju kärleksspråket mellan man och kvinna ofta i skriften. Och den trolösheten, när profeterna tar i lite extra eller vill vara extra tydliga, då är det ju horeri. Äktenskapsbrytare och horeri. Det är synonymt i det här fallet. Man horar mot sin egen gud alltså. Så det här är ju en oerhörd skärpa i den här relationen. Jag brukar till och annan också bli påminn av den heliga ande om att jag lever i ett äktenskap med Gud. Paulus säger ju det, att vi är trolovade med Kristus. Och vi har alltså en man, vi som är Kristi brud. Vi har en man som har gett sitt liv för oss. Skulle vi kunna överge honom? Det går ju inte. Men tydligen så finns det människor som undertrycker sanningen. Det vill säga som sätter sig på tvären, som vägrar, som inte ens vill lyssna. Man vill inte ta in det helt enkelt. Man vill inte lyssna. Och då lever man farligt. Och det är det Paulus här ger uttryck för. Det är så ett varningens ord, skulle man kunna säga. Men frälsningen då för oss, om vi skulle använda termer, det är ju alltså att vi är ju frälsta ifrån avguderiet. Vi är ju frälsta från horeriet. Vi lever ju i äktenskaplig kärlek med vår Gud. Och det är en del av frälsningen. Eller ingår i frälsningen. Sen en liten detalj bara som jag bara nämner innan vi går vidare på de där skamliga lidelserna. Det är att versen 25, där står det, det säger Paulus, han som är välsignad i evigheter, amen. De orden ger oss en hint om att Paulus var en observant jude. Alltså Paulus var en sann jude med allt vad det innebar i relation till lagen också. Därför de fromma judarna, de sa just den där orden, det är som en liten formel. Han som är välsignad i evighet, amen. Det är ett typiskt judiskt uttryck. Och alla observanta judar som bad böner i samband med matföreskrifter och sabbatsregler och allt vad, hade med det här. Han som är välsignad i evighet, amen. Så det här antyder för oss att Paulus var en sådan. Och det är inte oväsentligt när vi kommer längre in i Romarbrevet. Nåja, det var bara en not. Därför, nu är vi tillbaka då till det här med att de bedrev all slags otukt, står det i vers 24. Och förnedrade sina kroppar, bytte ut Guds sanning och så vidare. Och så kommer det då i vers 25-26. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Och sen så talas det då om homosexualitet. Och då kan vi ju inte bara glida förbi det där, eftersom det här är ett sånt där hett samtalsämne i vår tid. Och det finns olika sätt att förstå de här verserna. Så vi måste ta några minuter till det här. Men som jag sa, Paulus, han var ju övertygad om att Gud uppenbarade sig i skapelsen. Och som ni kommer ihåg, som jag sa, i skapelsens ordningar. Och det här med homosexualiteten, det finns då i tredje Moseboks 18 kapitel. Och ja, vi kan väl läsa någon vers i alla fall utan att behöva dröja allt för mycket i det. Tredje Mosebok 18 kapitel. Hela det kapitlet handlar om förbjudna sexuella förbindelser. Och redan här tycker jag man ska vara lite observant när det gäller tolkningar eller utläggningar, för att jag tror inte att det där med homosexualiteten i sig är sånt där jättestort hett ämne på den här tiden som det har blivit i vår tid, för det handlar ju om mycket andra konstiga relationer. Men det finns ändå där i vers 18-22. Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Ja, ni kan läsa vidare om ni är intresserade. Men sen så kommer det igen i 29 versen. Ty var och en som gör någon av alla dessa avskyvärdheter ska utrotas ur sitt folk. Ja, alla som gör sådant. Och sedan så kommer det också, vill jag minnas här i 20 kapitlet, vers 13, så upprepas det. Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. Och det är ju de där verserna då som Paulus har i sin bakgrund när han ger exempel. Och då ska jag säga på en gång så att ni liksom håller kvar det som jag tror är en riktigare tanke. Jag vill inte förstora det här med homosexualiteten, men inte heller förminska det. Utan jag säger så här, att verkar inte grundproblemet ändå vara att man vänder sig bort ifrån Gud? Det är ju det som leder till de här avskyvärdheterna och som i förlängningen leder till död. Alltså synderna, överträdelserna, felaktigheter, abnormiteter. Och vi kan ta med sjukdomar och brutna armar och sånt också. Det är ju inte utav Guds ordningar. Det är ju sånt som är ont i sig självt. Sen att Gud, eftersom vi lever i gemenskap med honom, inte bara tar bort skuld eller renar våra hjärtan, utan också befriar och upprättar. Det är ju en annan sak. Men här handlar det om människor som inte vill detta. Och det är ju grundproblemet. Inte den homosexuella handlingen i sig. För då har man nog förstorat upp någonting. Men jag ska säga något ytterligare om det här. Jag vill bara att ni ska få rätta något, lite bättre proportioner på det hela från början. För det syftar ju på homosexuella aktiviteter. Ordet homosexualitet finns inte här i Romarbrevet 1. Men det är ju uppenbart att det är det det handlar om. Nu finns det då forskare. Det som gör att det här är problematiskt i vår tid, det är att i vår tid så anses inte homosexualiteten som onaturlig. Det anses ju som naturlig. Och anser man det som medfödd och någonting naturligt och till och med uppmuntransvärt, som det är i många sammanhang, ja, då blir ju sån här text helt hopplös. Men Paulus såg det inte som något naturligt, han såg det som något onaturligt. Men hur ser exegeter och bibelforskare på det här nu då? Att hur gör man för att försöka förklara att ja, men de här verserna gäller inte, eller förringa verserna, eller säga till och med att det är naturligt? Jo, då säger man sen, ska få tre stycken argument ifrån motståndarsidan, säger jag. Jag säger inte fiender, för det är skillnad på motståndare och fiender. Fiender, då ligger man ju i krig med. Men motståndare är man när man har olika åsikter. Och det har vi ju alla på olika sätt, och det måste man ha, och det är bara nyttigt. Så jag säger här då motståndarnas argument. Och då är det tre argument som jag har hittat. Och det första argumentet är att man helt avvisar frågeställningen. Antingen genom att man inte tror på skriften. Det finns många forskare som inte tror på den. Att det hör hemma i den här tiden bara. Eller så säger man att Paulus talar inte här i termer av etik och moral, alltså vad som är rätt och fel och förbjudet och sånt, utan det han talar om är Guds vrede. Så att Paulus poäng är inte detta med homosexualiteten. Det är liksom bara ett exempel. Det finns ju många andra exempel här, ska vi se när vi kommer längre ner. Alltså inte någonting som man ska lägga vikt vid. Då har jag det motargumentet att jag tycker att ja, visst handlar det om Guds vrede och att man ska inte tillmäta homosexualiteten så stor avgörande betydelse. Men det kan man väl inte förneka annat än att det handlar om homosexualitet. Det är bara att läsa vidare. Man försöker krångla sig ur någonting som är så uppenbart. Det står ju att det handlar om homosexualitet. Och vi vet ju att det bygger på de där gammaltestamentliga ställena. Så jag tycker att det är det svagaste argumentet. Sen så finns det ett annat argument. Och det är att en del forskare menar att Paulus åsyftar missbruket. Alltså han åsyftar tempelprostitutionen. För det fanns ju i de hedniska tempelkulterna. Prostitution, också homosexualitet och sånt. Han syftar på pederasti, alltså på män och pojkar som utnyttjar små pojkar. Han syftar på grovt utnyttjande av svaga personer. Det är det Paulus är emot. Men han förstod inte att det finns någonting som är äkta och fint i homosexualiteten. Och då är det frågan om den där postmoderna argumentet verkligen är hållbart. Det man gör är alltså att man skiljer mellan en medfödd sexuell läggning å ena sidan och praxisen, utövandet av den å andra sidan. Det är knappast så som Paulus menar när han skriver det här. Det är knappast så som Paulus menar när han skriver det här. Jag tror att det var främmande för Paulus. Och återigen då, med tanke på den här bakgrunden i Gamla testamentet. Det är svårt att säga att Paulus egentligen inte kunde skilja mellan naturlig och onaturlig homosexualitet. Medfödd eller icke medfödd. Det är helt enkelt en konstruktion. Och det går tillbaka på skapelseordningen. Och sen säger man för det tredje, också ett argument emot de här bibelverserna. Ja, just det som jag sa, att Paulus inte kände till naturlig homosexualitet. Och då har jag skrivit här att det är sant att den vanligaste formen av homosexualitet var pederastik, alltså kärlek till tonårspojkar, särskilt mellan lärare och elever. Och att det finns missbruk också, som det ju handlar om i tredje Moseboks 18 kapitel. Men att Paulus inte skulle känna till naturlig homosexualitet verkar väldigt långsökt. Därför att det finns åtskilliga exempel i samtida skrifter om naturlig homosexualitet. Till exempel hos Achilles, hos Tatius, hos Plutarchus. De levde 46-120 efter Kristus, alltså levde samtidigt som Paulus. Under det romerska imperiets tid så var naturlig homosexualitet vanlig, också bland kejsarna. Finns dokumenterat hos kejsar Tiberius, som dog år 37 efter Kristus, hos Nero, han var ju homosexuell, hos Adrianus. Det är alltså osannolikt att Paulus inte skulle ha känt till detta, utan bara åsyftat någon sorts våldsinslag. Dessutom finns det några andra texter om det här också. Nu går vi tillbaka då till vers 27. De upptändes, står det, av begär till varandra och så vidare. Alltså grundproblemet tycks vara här hos Paulus att upproret mot Gud Trolösheten mot Gud, horeriet mot Gud och mot Guds ordningar är en andlig fälla, en villoväg där man riskerar att komma helt fel. Alltså grundproblemet ska vi se. Jag tänkte på det här om dagen. Det var inte i samband med den här texten, det var en annan meditation som jag hade. Jag tänkte just på folk talar så, höll på så här mycket om, jag menar egentligen lite om synd. Folk vet ju inte vad synd är för något. Och då kan man ju tänka sig att man har brutit mot olika budord eller man har gjort sådana saker som man har fått dåligt samvete. Och det är klart att det kan man ju säga, va? Men i grunden så betyder ju synd att missa målet. Det vill säga det handlar om en livsinriktning. Och det är en livsinriktning som vi som kristna inte har. Vi är inte syndare. Vi är intagna i Jesus Kristus, förklarade rättfärdiga. Ja, men säger inte Luther att vi är rättfärdiga och syndare? Jo, men inte i den här kluvna meningen, utan han säger att vi är rättfärdiga, förklarade i Jesus Kristus. Det var ju hans stora upptäckt. Men han var också medveten om sin kötsliga natur. Kommer till det i kapitel 7. Men livsinriktningen är ju gemenskapen med Gud och att leva i Jesus Kristus och vandra och se trons lydnad växa i mitt liv. Synden, det är ju en livsinriktning som gör att vi missar målet. Och på den vägen så blir ju alla såna här, som man kommer räkna upp flera då, försyndelser och olika slag, blir ju fällor. Det ena ger det andra hela tiden. Och det är det han varnar för. Då läser vi verserna 28 till och med 32. Och det var alltså den tredje delen av de här tre. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud. Det är alltså det vi talar om. Eller hur? Det är de människorna som vi talar om. Därför så utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. Och så kommer det mera här nu. Så fastna inte i homosexualiteten, utan läs vidare. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Det här är alltså de som har felaktig livsinriktning. Sådant gör de fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Precis som vi läste i tredje Mosebok 18. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Så han sammanfattar alltså här i vers 28 det som han redan har sagt i vers 18, 20, 21, 23 och 25. Han sammanfattar det som han sagt i kapitel 1 med orden att hedningarna inte ansåg det vara något värt att ha kunskap eller gemenskap med Gud. Detta är det faktum som i sig uppenbarar Guds vrede, väcker Guds vrede. Eller uppenbarar Guds vrede. Och därför har Gud utlämnat dem åt ett ovärdigt sinnelag. Och nu ska jag bara säga en sak till då. Inte för att mildra, utan för att vi ska få rätt balans på det här. För jag vill inte att det ska heta att vi är emot homosexuella människor. Eller ens att vi ska övervärdera homosexuella aktiviteter. Vi måste ha balans. Och då balanserar jag det här ännu en gång genom att säga att den vrede som ändå det talas om, som uppenbaras i allt det som räknas upp, den vreden är inte ett slutgiltigt faktum. Vreden är ju knuten till domens dag. Till den sista dagen när heligheten utplånar allting som andas eller luktar synd. Så även om vi skulle se och förstå att mycket av ondskan är en uppenbarelse från himlen utav Guds vrede, för det är ett starkt ord, så är det inte den slutgiltiga vreden. Det är ingenting emot vad som kommer att hända på domens dag. Och det är också viktigt att ha med. Det finns alltså hela tiden en möjlighet till förändringar. Sen här då i vers 29 till och med 32. Läste jag så långt? Jo, roligt, va? Där räknar då Paulus upp ett antal exempel som visar sig redan här i tiden. Och det är ju mer än tillräckligt det han räknar upp. Det här är då det som kallas på bibelspråk för syndakatalog. Och sådana syndakataloger finns på ett flertal ställen. Till exempel Galaterbrevet 5, 19-21. Där talas det om köttets gärningar. Och de räknar han upp där. Därför att han svarar på frågan, ja men hur ska man kunna veta om man är i anden eller i köttet? Ja men köttets gärningar, det är enkelt att känna igen. Så räknar han upp allt det här eländet. Så det är ingen som kan säga något annat. Det är hur lätt som helst att känna igen. Så vad är det du frågar om? Och han har den här syndakatalogen i 1 Korintierbrevet 5, vers 10 och följande. Kapitel 6, vers 9 och följande. 2 Korintierbrevet 12, vers 20 och följande. Det här är sådana syndakataloger som vi har talat om tidigare. Och vi kan inte säga allting varje gång, så alltså upprepa hur mycket som helst. Va? Men syndakatalogen finns ju där av flera skäl. Det första skälet är att människan är en moralisk varelse. Människor vill göra det rätta och undvika det felaktiga. Sen att det här, de föreställningarna om rätt och fel är grumlade, det är en annan sak. Men hon är en moralisk varelse. Och nu talar jag inte om kristendom utan allmänmänskligt. Och en sån filosof som Sokrates och stoikerna, De hade ju den tanken att meningen med människans liv, det är ju att erövra det goda och upprätta disciplinen i sitt eget liv att göra det goda och att stå emot det onda. Och så hade man dygdekataloger. Man skriver upp allt det goda så man visste vad man skulle göra. Och så hade man syndakataloger. Man skriver upp allt dåligt som man vet att man ska undvika. Sådana dygdekataloger och syndakataloger är vanliga inom artikeln. Det är inte alls utmärkande för Paulus. Det Paulus gör är att han knyter an till den tidens dygdekataloger och syndakataloger. Och varför skulle han inte göra det? Sen har ju Paulus en annan förståelse av det. Det ser man ju när man läser texterna. Också när vi läste det här som jag nyss läste. Han har inte den förståelse som stoikerna hade. Att vi som kristna skulle behöva liksom ta oss i kragen. Eller nu får vi skärpa oss och så vidare. Vi kommer in på det här i 7:e kapitlet sen. Det är länge tills dess. Så jag måste ta det lite i förväg så. Utan det handlar om för honom. Det är ju livsinriktningen. Hos en kristen människa som lever i relation till Gud genom den heliga ande Jesus Kristus så växer andens frukt fram. Det märks alltså. Det märks i bekännelsen och det märks i livsstilen. Hos en människa som missar målet och som inte människor i allmänhet och som undertrycker sanningen, som vänder Gud ryggen och ägnar sig åt sånt som är felaktigt, där är en annan livslinje. Och det är så enkelt. Så att Paulus ser det som så att en kristen människa, där växer dygdekatalog. Inte genom egen kraft, drivkraft, utan det är med andens förvandlande, evangeliets förvandlande verk. Och motsatsen då hos en människa som lever i uppror mot Gud. Alltså inte särskilt konstigt egentligen. Så det är en beskrivning kan man säga av två olika livsstilar. Och här räknar han upp, och ni har väl inte räknat efter, kanske någon har gjort det, men han räknar alltså upp 21 laster i lastkatalogen. 21. Och jag tänker inte gå igenom dem. Och skälet till att jag inte går igenom dem, det är så enkelt att skulle jag göra det så leder oss fel. Det hör inte till saken. Det handlar om två olika liv och resultatet av två olika liv. Det handlar inte om att göra eller att inte göra 21 saker. Och bland de 21 sakerna räknas homosexualiteten också. Det är därför jag överdriver inte det. Människor kämpar på olika sätt. Och det gör ju vi också, ska vi se när vi kommer till kapitel 7. En kristen människa kämpar också. Och en kristen människa kan kämpa med homosexualitet också. Men har ju den fördelen, om jag får uttrycka det så, att hon eller han inte ska undertrycka sanningen utan ska leva i relation till Gud. Inte bara med sin tro utan också med sin tvivel och sin otro. Vi ska ju leva helt för Gud. Det finns många kristna människor som är mer omoraliska än icke-kristna. Det handlar inte om det. Det handlar om två olika sorters liv. Om jag kan ha när jag kommer in i Jesus Kristus, synden är borttagen, jag är förlåten, jag är renad. Men det betyder inte att min kötsliga natur är borta. Det betyder inte att disciplinen är upprättad. Det betyder inte att andens frukt har växt fram. Det betyder inte att jag inte har någon kamp med synden. Det är kanske tvärtom att jag har det i ännu högre grad än människor som inte lever i den relationen till Gud. Så blanda inte ihop här päron och äpplen och där på att säga. Så sammanfattar då, måste hinna med det här nu också, nu får vi gå snabbt. Så sammanfattar han i vers 32 och sätter fingret på grundproblemet igen. Sånt gör de fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Alltså människor vet att de gärningar, 21 gärningar som Paulus räknar upp här, de är felaktiga. Och vet att de leder till döden. Och ändå så gottar man sig i dem. Och så står det så här i en kommentar som jag har läst. Och nu har jag bara det på engelska här. Men jag får väl översätta det då. Dark as the picture here drawn is. It is not so dark as that presented by the most distinguished Greek and Latin authors of their own countrymen. Alltså, när vi läser det här så tycker vi att Paulus svartmålar. Och det här var eländigt och så va. Och så säger den här kommentaren, det är ingenting emot vad de samtida icke-kristliga stoiker och filosofer och andra, vad de skrämde med. Där var det verkligen straffdomar och vrede och elände och så vidare. Mycket mera än vad Paulus har. Hos Paulus finns en ton av evangeliet i allt som han skriver. Eller man kan säga så här också som det står, Paulus har inte överdrivit. I allt det här som vi skriver finns ingen överdrift, snarare en underdrift. Ska du läsa överdrifter får du gå till andra antika författare. Det är viktigt för oss, och Paulus varnar oss från att vredgas eller att döma andra. Vi ska inte döma någon enda människa i hennes ofullkomlighet. Det här kommer vi in på alldeles strax. Om vi gör det så avslöjar ju det vår egen ofullkomlighet. Vi ska inte döma någon. Om vi gör det så visar vi ju att vi är ofullkomliga. Vi sitter i samma båt. Så det här kommer Paulus in på i andra kapitlet. Men det får vi väl ta nästa gång då. Och skälet till, ja du har det 2:1. Därför, det var den versen som jag hade med där. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. Och likaså i kapitel 12, vers 17-20, där det står att hämnden är Herrens och så vidare. Men vi hinner inte med mera just nu. Herre, vi tackar dig för den här timmen och vi ber att du ska fortsätta att tala in i våra liv och visa oss din härlighet. Locka oss att gå dina vägar. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och det här var del 10. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna på det på webben så att säga. Du går in på Värnamo församlings hemsida värnamopastorat.se. Och där kan du klicka dig vidare fram till bibelförklaringar och lyssna på det där också. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och jag tackar för att du har lyssnat. Härefter får du lyssna till sändningen från Radio MF och deras söndagsgudstjänst.